Jag heter Per Wirtén och är författare och journalist. Startade en tidning som heter Arena för 20 år sedan, men slutade där för 3 år sedan. Jag är numera helt egen, så på egen hand, frilans. Skriver på Expressens kultursida, Sydsvenskans kultursida och lite andra sammanhang. Dagens Arena skriver jag redare på också. Och har skrivit en bok då som heter Där jag kommer från för ett tag sedan, som handlar om förorter och staden, kan man väl säga. Det är väl därför jag har hamnat här, för jag har hållit på med sådana frågor. Jag är också med ett nybildat nätverk, kan jag säga, som heter Tvärstaden i Stockholm. En liten grupp personer som drivs av samma irritation som jag över nedvärderingen av de så kallade förorterna. Och vi publicerade faktiskt ett manifest förra veckan. Så vi deklarerade att vi finns. Vi är en grupp av författare, forskare, arkitekter, folk på KTH som sysslar med stads- eller urbanforskning och sådär. Och det där manifestet, det finns på min hemsida om någon händelsevis vill läsa det. Och det finns, det publiceras på 2 fantastiskt bra nyhetstidningar som är väldigt intressanta i Stockholm. Södra sidan och Norra sidan. Södra sidan har sin bas i Skärholmen. Och är faktiskt väldigt, väldigt liksom, inte någon sån här reklamblad, utan det är verkligen seriös lokaljournalistik. Och Norra sidan, samma sak, den har sin bas i, ja, Husby, detta bekanta ställe, Tensta Rinkeby, alltså Järvafältet helt enkelt. Så de publicerade det där manifestet. Det är jag.
Tvärstaden, vad är det man anspelar på då? Just med det tvära? Eller?
Ja, det är det tvära. Precis, det är det tvära. I Stockholm har ju ordet tvär fått en egen innebörd genom tvärbanan. Mm. Alltså den första kollektiva spårtrafiken som inte är fixerad vid att stanna vid centralstationen, utan som går på tvären genom staden. Och det är ju det som jag är min käpphäst, att det måste byggas mer sånt. För den här gamla spårstrukturen i Stockholm gestaltar ju liksom en förlegad bild av staden, tycker jag, där allting går mot mitten. För så lever inte vi i Storstockholm längre. Och så gör man väl inte i Göteborg heller, antar jag. Utan man reser ju på helt andra sätt. Och det måste gestaltas genom kollektiv spårtrafik. Så tvärstaden är liksom, det tror jag kommer från tvärbanan. Det väcker den här associationen att Stockholm lever man på tvären numera. Man är inte så centrum, är inte liksom det. Centrum är inte något centrum för alla längre, utan staden har blivit utspridd på ett helt annat sätt. Så tror jag det ordet kom till. Ja, vi är arga. Ja, precis. Så att vi är lite oense om det där namnet är bra eller inte, men jag tycker det är ett jättebra namn, just för det ger en bra associationerna, och det låter inte särskilt.
Ja, precis. Var bara beredd för att när du kommer hit så kommer det vara mycket olika ordvitsar kring just det tvära. Är man tvär? Och men det är bra. Mycket. Du nämnde det här med bilden av staden och bilden av staden som någonting som väldigt mycket blickar inom citationstecken inåt mot någon slags upplevd kärna. Och det är ju lite det som jag ville lyfta i det här samtalet då. Mm. Bilder av staden och vilken roll dessa bilder av staden spelar i både i stadsplanering och i den exploateringen av utrymmen i staden. Därav titeln då Kartan och territoriet inom stadsutveckling. Begreppet karta och territorium är ju något som väl finns många använt i, både inom litteraturen och inom samhällsvetenskapen då, och i detta begreppspar så finns det någon slags tanke om att det finns ett territorium där ute som vi bara kan känna sådär halvbra. Vi använder diverse olika kartor för att fånga den på olika sätt, för att göra olika tvärsnitt och för att liksom detektera den och skapa de här kartorna som vi kan använda som verktyg när vi tänker eller när vi planerar eller vad det nu är. Men att som sagt kartan aldrig riktigt kan fånga territoriet som helhet, och man kan tänka sig en mångfald av kartor som uttrycker någon slags bild av samma territorium. Kartan är ju alltid i någon mån någon slags förenkling av territoriet. Det måste det vara, annars vi kan aldrig riktigt liksom, ta in territoriet i sin helhet. En som har talat lite om det här är sociologen Bruno Latour, som pratar om att just med den här typen av verktyg, det är alltså oversight comes at the expense of oversight. Alltså att för att få överblick så måste du ha överseende med en hel del detaljer. Och frågan är alltid vilka detaljer eller vilka delar som försvinner i man överför då på något sätt ett territorium till någon form av karta. När vi då pratar om kartor, vad är det mer konkret vi pratade om? Kartor kan ju vara dels mentala kartor, alltså föreställningar om stadier, bilder av staden, kanske förutfattade meningar om olika ställen. Inom akademin har vi använt ord som diskurser och kanske även ideologier som liksom kopplar samman till den här bilden av någonting, eller kartan i det här fallet då. Och i det här projektet så kommer vi förhålla oss, alltså i Sydsat Values Network försöker vi hålla oss till dels den typen av kartor. Vi försöker på ett sätt slå hål på vissa som vi ser myter om staden kanske, genom att skapa alternativa kartor. Sen finns det ju också mer liksom materiella kartor, eller mer kartor som verkligen fungerar som verktyg på olika sätt. Det kan vara allt ifrån liksom rena grafer eller andra verktyg, ekonomiska modeller och sådär, som också på något sätt sägs fånga en värld där ute och som vi sedan liksom använder i vårt praktiska arbete. Så det är båda de här typerna av kartor som vi skulle intressant att prata om här då. Vi kan ju hålla lite på det och komma till det lite mer senare, exakt vad vi gjort så här långt i Citizens Value Networks. Kanske säga någonting om din bok där. Och du hade ett seminarium igår redan, du var inne lite på det. Dels att den här berättelsen om villaförorten är någonting som inte hade skrivits tidigare. Det är ena delen, så att säga, av vad boken handlar om. Men det finns väl också en del av det som på något sätt problematiserar att som sagt, som vi var inne på tidigare, att kartan av staden eller bilden av staden är alltid baserad på någon slags innerstadsideal då, eller innerstadsnorm.
Mm. En doktrin nästan, skulle jag beskriva det som, faktiskt nästan mer en norm, alltså hur stad ska se ut då. Ja, alltså min bok, jag pratar inte så mycket om karta och territorium, mer om berättelser, tror jag råkar vara. Jag jobbar med ord, så då blir det berättelser, och berättelser om staden. Och den där boken hade ju två syften, det var ju, och det handlade verkligen om berättelser och kartor, som du pratar om också i någon mening. Jag hade ju två syften då. Det första var ju att, ska bara säga att boken är alltså en fotvandring genom Stockholms södra förorter, som är min hemstad helt enkelt. Det är bokens form, så att säga. Det var det jag gjorde. Men syftet var ju att försöka undersöka varför då vissa delar av staden, de delar som kallas förorter, av alla olika slag, alltså allt från miljonprogram till villaområden till 50-tals stadsdelarna, helt systematiskt värderas ner på olika sätt. Så det finns ett, som det jag uttrycker i boken, ett förakt mot förorten helt enkelt. Och andra, nyligen bara för några veckor sedan kom en bok av Johanna Langhorst som till och med kallar det hat, eller förortshatet. Hon skriver mest bara om Tensta som en fattig stadsdel. Jag inkluderar nog faktiskt även de rika förortsstadsdelarna, liksom drabbas av detta nedlåtande synsätt. De faller utanför någon slags norm, just utanför en stadsnorm, och duger inte på något sätt. Och de har gett ett slags frånvaro av värde, tycker jag. Så det här med värde är ju intressant. Alltså de har nedvärderats, men det är en frånvaro av berättelser, en frånvaro av sammanhang, en frånvaro av historieberättande om de här platserna, som gör att de inte har värde. Och det är alltid en negation. Jag brukar alltid citera när jag ska exemplifiera det här föraktet. För det finns ju i media, det finns liksom mellan människor, det finns i politiken och samhällsdebatten. Men det finns ju också i statliga myndigheter och i dokument och texter som skrivs i städer och hur man ska utveckla städer och så här. Och mitt favoritcitat är från 2003, det är 10 år gammalt, alltså från ett statlig myndighet som heter Stadsmiljörådet i Karlskrona. Jag tror inte de finns längre, som bland annat var, tror jag, instrumentell för att skapa den här innerstadsnormen när de jobbade. De gav ut en liten skrift som heter Tyck om staden, som jag tror blev rätt spridd början på 2000-talet, den kom 2003. Och där definierar de förorter på ett väldigt intressant sätt, tycker jag. För de definierar det med bara negationer, vilket är symptomatiskt, tycker jag. Det finns frånvaron, är förorten är för dem utmärks av att de saknar, och nu citerar jag, de saknar historia, identitet, sammanhang och mångfald. Och det sista man säger det i Skärholmen, då exploderar ju rummet av skratt. Men detta är en statlig definition utav en förort, alltså bara en frånvaro utav olika saker. Ingen,
man saknar något av dem eller
samtliga? Samtliga. Men det är inte så märkligt, att man sen, som jag gjorde när jag jobbade med boken, plöjde tidningsartiklar, böcker, filmer, liksom hela de här tv-serier Jag försökte identifiera den här berättelsen. Och då är det just, detta är verkligen en koncentrat utav allt det jag hittade. Så det är en ganska, det är en intressant definition på det sättet. Att det faktiskt fångar någon slags tidsanda som har dominerat Sverige i flera decennier. Så man tycker det låter otroligt tillspetsat, men det är det inte, upptäcker man. Och det andra syftet med boken, det var ju att återge värde. Det var det jag ville med boken. Jag ville att förorten ska återta ett värde. Och det gör man genom att börja berätta, tror jag. Det är mitt metod, för jag råkar vara skribent och författare. Det finns säkert andra sätt också. Men jag tror just, vi kan prata om det sen, att berättelser och kartor är otroligt viktiga när man skapar värden eller värdelöshet. Och det jag upptäckte, det var ju att försöka hitta idéhistorien och värderingarna, den politiska historien om varför det ser ut som det gör på de här platserna där jag växte upp. Ingen har berättat det för mig. Trots att 85% tror jag, av Stockholms invånare bor utanför tullarna, alltså i så kallad förort, så är det ett okänt landskap på något sätt. Jag vet inte hur stor andel det är i Göteborg som bor utanför den så kallade innerstaden, men det är säkert en mycket, mycket stor andel även här. Säkert en majoritet. Storstockholm har varit en majoritet sedan 1948. När folk hör det så blir de helt tillplattade. Men det är alltså mycket länge så har det varit så. Så boken blev ett slags gräv där du står projekt kan man väl egentligen. Och det som jag tycker man ska prata om, det är det som framträder när man börjar med de här typen av undersökningar som ni också håller på med. Det är ju att staden blir en maktordning. Alltså arkitektur och stadsplaneringen blir en slags maktordning. Och den där maktordningen skiftar ju naturligtvis hela tiden. Men det är alltid så, tror jag, att stadsbyggande är någon slags maktordning i någon betydelse. I någon betydelse. Och när jag identifierar då 1968, det här intressanta, spännande året, som en slags brytpunkt då, det är då det här föraktet mot förorten verkligen slår in över Sverige. Och det händer i Stockholm när Skärholmen centrum invigs 1968, och det utbryter en sån här stor, faktiskt nationell debatt om förorten utifrån Skärholmen, som pågår ett helt år, och det är en av de stora kulturdebatterna i vår tid. Och då dyker väldigt många av de här negationerna upp för första gången och klistras fast på de här platserna. Otroligt fascinerande att läsa den debatten faktiskt. Så mitt projekt är att se hela staden, att vi måste börja göra det. Vi måste börja se hela staden, för vi ser bara, säger jag stad till er, till mig, då ser vi ju bilder av det här ute, eller hur? Ingen tänker ju Frölunda i Göteborg antar jag, eller Bergsjön när man säger stad, eller Floda för den delen. Stockholm är det ingen som tänker Rågsved, alla tänker Götgatsbacken eller sånt där. Jag tror vi måste bara se hela staden. För jag tror den här just bristen på berättelser, eller snedfördelningen i berättelser och kartorna inte stämmer med verkligheten längre, det leder ju till en massa dålig planering helt enkelt av staden, dålig resursfördelning. I Stockholm märks det just det jag pratade om, enormt intensiv debatt ju nu om spårbunden kollektivtrafik, och där märks det hela tiden. Alla vet på något sätt att det är där jag bor, alltså ute i den så kallade förorten, det behöver byggas tvärbanor som går runt stan eller på liksom tvären, för Stockholm har blivit så himla stort. Men ändå så är det varje vecka så dyker det ändå upp ett initiativ att man ska bygga spårvagnar i innerstaden. Det är det som är det stora projektet. Vilket ju är helt värdelöst. Där finns det redan kollektivtrafik, så det räcker. Så det är liksom hela tiden att den här bristen på berättelser, ojämlikheten i berättelser och bilder och kartritande skapar den här ojämlikheten. Och då kan man ju undra, kan man berätta tillbaks så att säga? Kan man sätta igång och berätta tillbaks mot berättelser? Och det var ju lite grann det jag var igår kväll i Floda. Det är ju det här begreppet cultural planning tycker jag lite grann handlar om. Kan handla om, det kan handla om rakt motsatta saker också tycker jag. Väldigt besvärligt begrepp. Där man ju liksom då försöker med mjuka värden och människors berättelser. Jag uppfattar det som att man försöker dels bygga bättre stadsmiljöer, men också uppvärdera och ägnar sig åt så här empowerment som det säger. Stadsdelar som varit nedvärderade. Jag var nyligen i Karlstad i en förort som heter Voxnäs. Det finns ju inte förorter. Det är också en slutsats av min bok. Det finns inga förorter. Lägg ner det här. Det finns stadslandskap. Och alla har lika värde. Lägg ner begreppet förort och stad, innerstad. Men Voxnäs som är en stadsdel i Karlstad med låga inkomster. Vit arbetarklass skulle man kunna kalla invånarna där. Ganska fin stadsdel faktiskt. Men ändå en stadsdel med stora problem. Hög arbetslöshet och så. Och där har man jobbat med det, och då kommer jag liksom börja tänka på det med catch-up planning, och det kan vi kanske prata lite grann om, för jag tycker det är ett ganska tvetydigt och besvärligt begrepp, och det använder man ju i Floda också. Här i Göteborg, i Bergsjön tror jag också, man har gjort det i flera år, jobbat med det för att säga, lyfta området, som det heter. Så frågan är, kan man liksom minska det här glappet mellan den värderingen, hur man värdesätter olika stadsdelar och människors, hur ska jag förklara? Det finns ett glapp mellan hur stadens olika delar värderas i pengar och i politik, och i hur medborgarna värdesätter staden. För medborgarna, det är ju en myt att alla vill bo i innerstaden, utan människor värdesätter andra saker. Men i ekonomiska och politiska språket och diskursen, som vi säger, då sätts ju värdena på ett annat sätt. Det finns ett glapp här mellan, tror jag. Mm. Och hur kan man liksom minska det där glappet? Förstår ni vad jag försöker säga? Mm. Mellan marknadsvärde och bruksvärde, om man ska prata med så här gamla termer.
Ja.
Människors bruksvärde och marknadens marknadsvärde.
Jag tänker att vi kommer komma till det, just att värdebegreppet är ju centralt i vårt forskningsprojekt, och värde i den här dubbla meningen, alltså dels ekonomiskt värde, någonting som uppstår i en köpsituation, utbytespengar eller motsvarande, och sen också det här mjuka värdena som resten av samhällsvetenskapen i allmänhet håller på med. Alltså, det som vi kallar värderingar eller normer eller föreställningar eller så. Bara fylla i också, alltså, rekommendera din bok där. Alltså den är väldigt fin, och framförallt att jag tycker också att man kan se det verkligen som en slags kartläggning i någon mening. Om man slår upp första bladen där, är ju faktiskt en karta för hur du då går från eller hur du rör dig, va?
Det är en karta över Stockholm där innerstaden inte finns med, mer än längst upp i hörnet.
Just det.
Så på något sätt, det har jag inte tänkt på knappt själv, men det är ju ett statement. Ja, det här är ju liksom, det är här folk bor.
Ja. Och själva berättelsen är upplagd som en promenad då.
Mm.
Som en promenad, du beskriver det som någon slags omvänd Dante-resa som vi går. Alltså från uppstiger ur helvetet.
Precis, jag börjar ju gå bredvid Skärholmen. Jag vet inte hur orienterad ni är i Stockholm, men bredvid Skärholmen ligger Kungens kurva, som är ett av Storstockholms största köpcentrum. Så här bilköpcentrum då, med bara så här köplador. Och, ja, ni vet precis hur det ser ut på det. Ni har ju sådana i Göteborg också, överallt. Och där är ju, det är ju en koncentration av det. Den platsen är en koncentration, eller de platserna är en koncentration av det som vi anser som fulast och minst värt i en storstad, eller hur? Alltså köplador, vimplar, reklamskyltar, parkeringsplatser, motorleder, kraftledningar, ballonger, och så här, ofta så här skräpiga ödetomter som ligger överblivna områden i de där, ligger överallt också. Så det är liksom, det är den fulaste platsen i en storstad man kan vara, alltså det anses som fulast. Och där började jag, och sen så närmade jag mig då genom Huddinge och genom Stockholms olika 50-talsförorter och miljonprogramsområden in till Gullmarsplan, och där innerstaden då, tullarna, och där stannade jag ju. Så att det var liksom en uppstigning, det blev en omvänd Dante-resa.
Mm.
En uppstigning från helvetet, och sen närmade jag mig långsamt paradiset, Södermalm. Men jag stannade utanför Södermalm och tittade in över istället.
Det finns ju någonting, kan du säga någonting om vad vi har gjort under det här första året då i projektet, bland annat, kanske framförallt är det ju du och Jan Görmark som har jobbat väldigt hårt, Jan Karling, pekar på det, just att faktiskt skapa någon slags kartbild över hur Göteborg ser ut, och utifrån en slags statistik kring folkbokföring egentligen, och framförallt inkomst nivåer i olika stadsdelar på en ganska fin kaliber nivå, va, kan man säga. Och det är det då som delvis har utmynnat i den här artikelserien som Jan Görmark har skrivit i GT Kultur då. Det är väl 8 artiklar eller någonting. Som då tittar på olika stadsdelar, och det som väl kommer fram är ju dels att Göteborg har blivit en mer segregerad stad, och att upplåtelseformen har blivit en mer av en statusmarkör. Man kan se det, återigen, detta är ganska finkalibrerad statistik, så man kan gå in på ett område och titta på, till exempel en artikel handlar om Olskroken, Bagaregården, som ligger precis bredvid varann i samma område, skulle jag väl egentligen se det, jag kommer lite därifrån själv, men Där man ser då hur Bagaregården har stuckit iväg i inkomster och delvis på grund av en ganska snabb omvandlingstakt till bostadsrätter såklart. Medan då Olskroken inte har gjort en sådan resa då. Mm. Den artikeln här kallas Skilda värder. Kan visa den här en slags graf här då. Vi har jobbat mycket med det här olika sätt att visualisera statistik på med grafer och så i det här projektet då. Du ser här hur någonstans från början på 00-talet så rör ju sig inte Olskroken uppåt på samma sätt, åtminstone i inkomstnivåer då som Bagaregården här.
Men det verkar till och med röra sig neråt.
Ja, precis. Och det är ganska många ställen det ser ut så, va? Att det finns ett sånt hack i kurvan, va?
Det är inte 90-talskrisen eller? Det är senare alltså. Det är 2000-talets början.
En sak som jag tycker är intressant när vi började gå in i det här projektet var ju ungefär att vi tänkte att vi ska studera återinflytten till Göteborgs innerstad på något sätt. För det finns ju den här stora processen med från 50-talet och till framåt så sjunker innerstadsbefolkningen i Göteborg och sen från 80-talet till framåt så börjar den öka igen, men inte alls. Den är inte alls tillbaka på de nivåerna som vi hade på 50-talet. Så det var ganska mycket den föreställningen som vi hade i våra huvuden när vi började titta på projektet. Men sen utifrån den här statistiken som du bland annat varit med att ta fram då, Jan, så såg vi också att lite som du var inne på igår då, att staden, på ditt seminarium igår, att staden är ju så mycket mer än den här innerstaden och att på något sätt att till exempel som du sa, Floda konkret sa du, är en del av en stad som sträcker sig över ängar och
skogar
och så vidare. Och det är lite det vi ser också, att den stora berättelsen de senaste kanske 20 åren är egentligen inte så mycket ett drift mot innerstan och en slags värden som skapas och värderingar som pekar mot någon slags, eller begär passioner som riktas mot innerstaden nödvändigtvis, utan det finns minst lika mycket som sker utåt de här olika klustren som finns i Västra Götalandsregionen eller åtminstone GR-regionen då. Sista artikeln som Jan skriver här heter Göteborg växer bäst någon annanstans, alltså inte i det som vi kallar Göteborg utan i de här ställena som, ja, det är olika kluster som lyfts fram då. Precis. Mölndal, Mölnlycke, Kungsbacka, Varberg eller Partille, Lerum, Floda eller Stenungsund, Tjörn, Orust då. Vilket jag blir förvånad av det, för vi lever så mycket, framförallt inom urbanforskningen, så är det ett extremt även fokus på så här, gentrifieringsprocesser i innerstäder och sådär. Att man tänker att det är där allting koncentreras då.
Ja, nej, men och det där blir så inskränkt diskussion. I Stockholm blir det en väldigt inskränkt diskussion, därför är det ungefär lika, jag vet inte om det är exakt lika, jag har inte sett det, men i Stockholms kommun växer jättemycket, men det misstänker jag är utanför tullarna det växer i första hand. Kommunen jag bor i, Huddinge, växer ju enormt. Det är ju Sveriges fjärde snabbast växande kommun år efter år. 100 000 invånare, det är ju en medelstor stad, det är inte någon förort längre. För länge sedan det slutade vara. Men i Stockholm upprätthåller man ju ändå den här inskränkta berättelsen hela tiden, genom att man pratar ju i Stockholms stadshus idag om att staden växer. Och då menar man ju inte det här att det växer i Nacka och Huddinge och sådär, va? Utan då menar man att plötsligt att man bygger på ett visst sätt utanför tullarna. Alltså att man bygger stadsmässigt, som det heter, med något underligt begrepp, utanför tullarna. Och det man tänker på i Stockholm är ju Liljeholmskajen och de här områden runt Liljeholmen, Hammarby sjöstad, de som ligger precis utanför tullarna. Där man då bygger plötsligt, man anser, stadsmässigt. Och då smäller man upp stora skyltar och reklamkampanjer att staden växer. Och det är ju områden som är tättbebyggda sedan 20-30-talet. Alltså Liljeholmskajen ligger på ett gammalt slumområde som heter Årstadal, som är Stockholms klassiska kåkstäder, låg väldigt tättbebyggt. Och de som bor i Midsommarkransen har bott där kanske hela sitt liv. Eller Liljeholmen, de bara gapar ju där. Vadå staden växer? Jag har bott i stad hela mitt liv. Så man upprätthåller en slags fiktion om vad som är stad och icke-stad. Och då får man den här inskränkta, tror jag, synsättet. Som att man inte ser den likpeka på Göteborg. Och som säkert är ungefär likadant i Stockholm. Att det är ju staden växer på ett helt annat sätt liksom, än vad de här. Och då undrar man, varför är det så viktigt att upprätthålla de här idén om staden? Alltså, vad är det som gör att det är så jävla viktigt? Jag förstår inte. Jag har skattekraft, men det bor ju höginkomsttagare utanför tullarna också, i Bromma. Så
det är intressant. Jag lyfter ju fram det här att det som sker är ju att skattekraften då har ju sugts till exempel till Kungsbacka då, den senaste 10-20 åren här då.
Och det är det man gör i Stockholm också när man pratar om där staden växer, det här befängda uttrycket. Och då tänker man inte på att det växer i handen norrut eller liksom åt det hållet, när Smälarens stränder, utan man tänker just på det där att det växer, det byggs lite hus runt tullarna liksom.
Det är väl den där förtätningsretoriken som på något sätt dominerar.
Ja, och där kommer den där, det jag kallar då stenstadsdoktrinen, som jag menar att vi har, vad är en stad, frågar du, och det är en jätteintressant fråga, och det är ingen som kan svara på det. Det är klart att det är de människor som bor där, det är det enkla svaret om man är någon slags humanist. Ja, men då blir det liksom hela det här myllret av olikheter och stadslandskapet. Men det är ju inte så vi uppfattar stad idag, utan jag tror det har blivit en estetisk bild, en präglad av livsstil och estetik, vad som är stad, inte hur man bor. Och då, jag satte i morse åt frukost, att jag ner några punkter på, vad är den här stadsdoktrinen då, så jag kunde få syn på, vad är stad i den offentliga politiska diskursen då? Och då tror jag, och det är ett politiskt projekt för mig faktiskt, det pratade vi om igår också, att vi ser inte riktigt att det är ett politiskt projekt, men jag tror att det verkligen är det, precis som förortsprojektet var ett välfärdspolitiskt projekt på 50-talet, 60-talet. Det är att man ska bygga i slutna kvarter. Alltså man ska bygga kvarterstad, och det är slutna kvarter, och det är ju gated communities, därför att man hänger alltid portkod och lås på porten in mot gården. Det är liksom en grej, jätteviktigt, det är, tror jag, grundstenen i det där estetiska och politiska programmet. Det ska vara gator i rutnätsmönster, för det ska vara riktig stad, och det ska vara bilar på gatorna. Det ska vara bilar överallt. Liksom. Det är bort med trafiksepareringen. Den är ett det säger man att man försvarar, och när jag försvarar trafiksepareringen för stadsplanerare och arkitekter, då tänder det liksom eld i rummet direkt. Det är väldigt spännande. Och sen ska man alltid återskapa gränsen mellan det privata och offentliga, tror jag är en så här jätteviktig del i den här doktrinen. Alltså att man ska skarpa gränser mellan privat och offentligt. Medan det moderna projektet, förortsprojektet, var att upplösa och göra dem otydliga, de där övergångarna mellan privat och offentligt. Nu vill man tillbaka till att ha en skarp linje. Man är mot allmänningar, man är mot den typen av ytor i staden. Och sen är jag, tror jag, väldigt konsumtionsinriktad också. Idé om staden som utvecklar en slags konsumerande människa. Som jag hittar i Stockholm. Du har någon rapport som jag också tror handlar om det. Och jag har också en rapport från Stockholms läns landsting som handlar om den urbana människan som är den enda som är nyttig för staden, faktiskt står i den rapporten. Den är en helt osannolik rapport som skrevs 2010 och sånt där.
Det här är jätteintressant. Jag skulle gärna vilja att vi håller oss vid det här temat lite, just vad är det här för doktrin och varför finns den och vad upprätthåller den och så. Än så länge har det varit mycket fokus på de här kvantitativa studierna och de här olika områdena. Tanken är att vi ska dyka ner på ett annat plan. På något sätt, för än så länge har vi varit inne egentligen på ekonomiska värden eller liksom monetära siffror på olika sätt. Och sen dyka ner och se vad kan man göra för kvalitativa studier för att se hur det kan översättas eller vilken är relationen till då, till så kallade mjuka värderingar då också. Och i sin tur, nästa steg då som jag också tänkte försöka hinna med att säga någonting om då, är just det här, på vilket sätt har då ekonomiska modeller och så, om de ekonomiska värdena, hur mycket påverkar det våra mjuka värderingar? I vilken mån så läses de här till exempel studierna av den urbana människan och blir ett slags liksom, en slags guide för hur vi ska leva våra liv idag, vad som anses mycket värt då. Så det finns en sån aspekt. Alltså vi inte släpper det här med stenstadsdoktrinen. För det är trots allt, där har vi ju trots allt en bild av det urbana eller en bild av, eller en karta så att säga, av det här territoriet då, som har varit allt för ensidig på många sätt. Och det är många som, jag menar, förra året hade vi även Karin Bradley på besök här.
Hon är med i Tvärstaden.
Ja, jag gissar nästan det. Som pratar om på ett liknande sätt. Och också, hon refererar till att det är en slags postpolitisk föreställning det här om att det är det enda sättet att bygga stad på nu. Det är det enda som liksom framhålls som gott och liksom någon slags ensidigt positivt i det hela. Och som det enda alternativet och så vidare. Och det är ju frågan, alla de här sakerna du räknar upp då med att det ska vara slutna kvarter och att det ska vara en utnätt stad och allting, och att det är en slags nästan estetisk föreställning om staden som är så stark. Jag då kan säga någonting som kommer lite från sidan här. Jag är inte urbanforskare från början utan mer ekonom, sociolog med någon slags antropologiskt liksom, eller etnografiskt intresse. Som kommer då lite utifrån den här diskussionen och har slagits av då hur just den här frågan, alltså du sa förut att du får ofta höra eller folk säga att ja, man måste bygga vad folk vill ha.
Mm.
Och då är alltid frågan, hur vet byggare eller hur vet stadsplanerare vad folk vill ha? Och som mitt eget lilla case i detta fallet då var det vi skulle skriva den här rapporten om urbana, eller tanken om ja, men hur ska vi tänka oss ett floda i framtiden och hur ska man tänka sig stationssamhällen som har mer urbana eller en annan slags kvaliteter då. Och alla pekade mig då från olika håll i den här liksom planerings stadsdiskussionskonstellationen då kring den här rapporten som vi redan har nämnt då, den här rapporten som Spacescape och Evidens då systerföretaget gjorde för Stockholm läns landsting om värdering av stadskvaliteter då. Och den leder mig till att undra lite också i vilken mån den här storstadsdoktrinen som faktiskt redan varit inne på här inte bara är en slags lös föreställning som liksom cirkulerar i folks huvuden utan att den faktiskt är nedborrad i vissa så att säga hållpunkter som till exempel är en sån här rapport då, som vilar på någon slags nationalekonomisk hedonisk prissättningsmodell som blir en slags med någon slags Latour ANT-perspektiv. Det blir en slags svart låda som säger någon slags sanning av vad folk vill ha just. Och jag är lite förvånad över att ingen riktigt gått in i liksom, inom ramen för stadsplaneringsdiskussioner att titta på hur de här felsluten som faktiskt uppstår ur just en sån här rapport. Alltså man vill svara på frågan vad vill människor ha? Vad är det folk tycker är bra? Hur vill de leva sina liv? Och då tittar man på köp av bostadsrätter i Stockholms innerstad. Ta prisnivåerna då per kvadratmeter, gör en statistisk liksom en korrelationsstudie då gentemot närheten till olika urbana funktioner eller urbana stadskvaliteter och sen försöker man hitta samband. Är sambandet mer än de här 90% eller vad det behövs för att det ska vara en sanning, så kan man dra slutsatser att folk vill ha då till exempel närhet till city, närhet till spårstation, man vill ha slutna kvartersformer till exempel. Och därför, sen drar man då slutsatsen utifrån att det här är någon slags utifrån nationalekonomiska tankar om att det här är köptillfället är en slags revealed preference, en slags avslöjad preferens, det är vad folk vill ha. Och sen så ska man då bygga utifrån det här. Så jag menar lite att, och lite det jag vill undersöka lite mer i projektet är att den här storstadsdoktrinen eller stenstadsdoktrinen finns hårdkodad i våra verktyg för hur vi planerar stan. Alltså inte bara en slags mental kartläggning utan en slags materiell och liksom instrumentell kartläggning som används i praktiken då. Och jag tycker det är rätt spännande också när man kan prata med folk som kommer från bygghållet då om att för de står inför en ganska intressant position. Det finns ju inget sätt. Allt de gör är alltid ett steg ut i det okända. De lägger väldigt mycket pengar på att bygga någonting och så vet man inte hur mycket man får ut av det. De behöver ju precis den här studien, alltså nationalekonomin som vissa ekonom David Graeber, den här ekonom eller antropologen pekar just på det, att liksom, nationalekonomin har ju alltid funnits till som ett verktyg för att för folk som har pengar, så hur de ska få veta att de ska få mer pengar på sikt liksom. Och det är precis det som en sån här rapport faktiskt är ett verktyg för, va? Så jag bara tänkte, och det var intressant att prata lite om hur vad är det som upprätthåller den här stenstadsdoktrinen, i vilken mån är det liksom diskursivt, i vilken mån är det materiellt så.
Alltså de där materiella mekanismerna är jag dålig på, så att de skulle jag vilja ha svar på. Vad är det som upprätthåller den faktiskt i och gör att det sugs mot den liksom, doktrinen. Det diskursiva, det tycker jag är inte så svårt att förstå. Men det här liksom, ekonomiska hårda, det har jag
Men till exempel den här skarpa separationen mellan privat och offentlig sfär, det låter ju som att det är liksom, det är väl så att säga en borgerlig föreställning.
Ja, det är en ideologisk föreställning om att man inte ska ha den här typen av mellanlägen. Så man under, alltså det är ju en mest intressant, jag tycker jag, i de här byggandet mellan 45 och ja, fram till, ja, även i miljonprogramsområdet, men framförallt 45 till 65 då, de här första vågen av förortsbyggandet, modernistiska förortsbyggandet. Då man skapade de, verkligen medvetet skapade de här mellanytorna som vi kallar allmän ofta. Va? Och där man hela tiden försökte lösa upp lite grann, göra det oklart vad som är privat och vad som är offentligt. Och det är även i villaområdena, om man går tillbaka till, jag pratade om igår mycket om de här första amerikanska villaförorterna från 1840-1850-talet, då man ju reglerar i Chicago och New York i de här communitiesarna som bygger de här villa enklaverna är det då, att man får inte ha höga häckar eller murar runt sina villor. Man får bara ha låga så man ska kunna se huset från gatan. Och det ska vara, och så uppfinner man ju gräsmattan som zonen mellan det privata och gatan. Alltså zonen mellan det strikt privata huset och det absolut offentliga gatan. Och det är klart att gräsmattan också är privat. Men genom att den är helt öppen så blir den ändå en oklarhet sådär, vad det egentligen är för någonting. Va? Och så är det allmänningar överallt. Ofta utmynnar gräsmattan i en allmänning. Så gjorde det när jag växte upp och var liten i vårt radhusområde. Som ingen äger, och alla äger och alla hör dit liksom. Men det är inte egentligen offentlig mark i betydelsen kommunens heller, utan det är lite oklart. Och det är just det där oklara som är så intressant. För där kan man inte bestämma privat eller offentligt. Och då menar jag att det finns en stor, liksom, det tror jag är ideologiskt, hela den här nyliberala eller liberala dominansen sen 80-talet, att man måste göra väldigt skarpt. Man blir nervös av de där zonerna där man inte vet, av kooperativ verksamhet, av social företagande, av, ja, och i staden av de här. Och på nätet pratar man ju om, där pratar man ju om de kulturella allmänningarna. Det är ju en strid, där har ju folk tagit strid för den kulturella allmänningen. Men det finns ju också så krafter som hela tiden vill minimera den och som har det privat och offentligt. Och det menar jag, därför är ju staden gestaltat politisk filosofi, stadsbyggande.
Ja.
Och det här är ett sånt typiskt exempel tycker jag. Det finns ingen, det handlar inte om pengar tror jag, det handlar inte om ekonomiska värden på det sättet. Det handlar om värderingar. Vad är rätt och fel i samhället? Tror jag. Men det jag tänkte på, det du pratade om, det är så fascinerande. Jag läste den här Sharon Sokins bok, jag vet inte om ni har gjort det. Vad heter den? Den heter... Den finns på svenska.
Loftliving kanske? Nej,
den finns på svenska. Nakna staden. På svenska. Som det handlar om precis den här processen vi pratade om i New York, hennes hemstad. Och hon är ju väldigt... Jag är inte säker på att jag håller med henne om allt ens i hennes grundresonemang. Men den är otroligt intressant. För den visar ju det du pratar om, just hur man skapar en fiktion om mångfald där i Florida. Och hon använder ju bland annat Soho, alltså södra Manhattan. Som det, och hur man då genom faktiskt en slags cultural planning pratar fram gentrifiering i de kvarteren genom att berätta en berättelse om konstnärer och loft och Velvet Underground och Andy Warhol. Och så under några år är det verkligen precis det här idealet då liksom, när det är på väg upp från knarkarkvartar till någonting annat. Men sen så händer ju det att till sist stiger ju värdena så mycket på husen så att allt det här, mångfalden försvinner ju bort därifrån. Och idag är det ju ingenting kvar idag. Inte ett dugg, utan det är helt stendött shoppingmål egentligen med jättesuperexklusiva butiker och inga normala människor som bor där längre, utan de har ju för jättelänge sedan. Men fortfarande måste man upprätthålla fiktionen, ja. Berättelsen måste återupprepas gång på gång på gång i tv-dokumentärer, i musik, i reklammaterial, i bilder, fotografi. Hela tiden måste detta upprepas. Fast man rör sig i en kuliss, som du säger. Ingenting finns kvar, men man tror att man är i den där härliga berättelsen. Det är väldigt sådär fascinerande, tycker jag.
Men jag tycker, det här kan jag tycka också utifrån någon slags antropologperspektiv, just att jag känner, men det här är ju en hypotes eller någonting, någon slags känsla, men just det här att gentrifieringsbegreppet är ju minst lika mycket ett begrepp som aktörerna använder som ett begrepp som vi sociologer på avstånd kan använda för att beskriva fenomenet.
Mm.
Det är alltså minst lika intressant som någon slags immikbegrepp istället för ett etikbegrepp som man brukar liksom, man brukar prata om det på det sättet minst. Just att i vilken mån bidrar själva gentrifieringsförväntan till fenomenet i sig att beskriva, så att säga.
Ja.
Och det är klart, det är en sån sak som är väldigt svår att komma runt i för sig. Alltså det, men jag tycker det är värt att ha det med i beaktande, så att säga. I vilken mån finns det en faktisk materiell ekonomisk bas som driver detta, och i vilken mån är det mer en slags en slags förbannelse som uppstår utifrån att alla tror att nu här ska man identifieras och så syns liksom pengarna dit, va?
Sorkin beskriver ju det där pratet då, eller kulturen, som alltså som ett lim mellan det politiska maskineriet i New York och finanskapitalet. Det är det som håller liksom ihop det där, och det är kulturens olyckliga förbannelse, att, och så exploateras den, och många kulturarbetare gick med på det. Nu gör man inte det längre, men länge var det väldigt naivt, tycker jag.
Det är väldigt intressant om man tittar på så här, Google Ngram, tittar på hur ett ord liksom i stora korpuset av böcker som publiceras, hur det bara sticker iväg från 70-talet och upp. Så det är en indikator på hur det här, som ursprungligen var ett teoretiskt begrepp som vi samhällsforskare liksom sitter och har i våra kontor, börjar få ett eget liv och börjar bli en slags en etnometod, ett verktyg som vanliga aktörer börjar använda av sig själva. Så jag är minst lika intresserad av på vilket sätt det skapar den här liksom föreställningen om att så kan man tjäna pengar och sådär, och hur jag menar. Sen är det ju säkert så att man kan forma politiska subjekt av det tidigare, men jag tror att det har format kapitalismen, det har gett ett verktyg åt kapitalister innan det, så att säga. Så att det är liksom, det är en performativ effekt som är minst lika intressant som den här deskriptiva vi andra kan ha på avstånd, så att säga. Klockan är 11:30. Vi har sagt att vi ska hålla på ungefär fram tills nu. Det gör ju det. Och det här är jättespännande. Det känns nästan som att ni kanske vill fortsätta. Jag har dessvärre ett möte så jag måste springa iväg på.
Men det är bra att sätta punkt när det känns bra.
Ja.
Men jag tycker det är viktigt det som att kasta grus i maskineriet på det här stensatsdoktrinen. Att identifiera den och ifrågasätta den. Bara ifrågasätta. Varför ska man ha slutna kvarter? Ja. Ge oss argumentet. Varför ska vi ha kvarter? Tala om det.
Den perioden som du